Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej, välkomna säger vi då till en snabb, liten extrainsatt Sillypodden här. Vi har fullt upp med EM och alla förberedelser och inspelningar och grejer som vi sysslar med. Men vi smiter emellan då med en liten take på det som har hänt under veckan. Ancelotti, Conte, det som händer i Barcelona kommer vi komma in på. Lite Arsenal ska vi prata också. Det blir väl bra, eller hur Makoto?
Jo då, det tycker jag blir bra. Det är ju läge verkligen, så att säga, nu också. Det har ju hänt en del sedan vi surrade senast. Så. Bland annat Ancelotti då, är kanske den stora bomben som briserat sen vi spelade in sist.
Ja, jag vill ju ha din take förstås på Ancelotti, så vi börjar väl där. What to make of this då?
Alltså det slog ju ner från ingenstans där i veckan att han plötsligt var aktuell, och man såg ju på något sätt logiken i att man ser inte Raul som riktigt redo, man ser kanske inte Xabi Alonso som redo eller är intresserad. Conte passar inte riktigt Real Madrid-filosofin, och samtidigt en president som, och en klubb som på något sätt krampaktigt alltså, kramlar sig fast i det förgångna. För det är ju det här anställningen av Ancelotti har tagits emot ganska positivt av de Madrid-supportrar jag har sett. Att ja, välkommen tillbaka mister. Att nu kommer personen som tog hem Deciman. Alltså La Decima då, tionde Champions League-titeln 2014. Den är ju historisk i klubben, för det han var ju otroligt omtyckt i Real Madrid för det han gjorde för klubben och det han åstadkom. Men det här var 6 år sedan som han tog just den där tionde CL-titeln. Han har sedan dess lite i skymundan, sakteliga bytt ner sig i klubbväg. Det gick inte så bra i Bayern München, det gick inte så bra i Napoli. Sammanfattningsvis, säsongen i Everton slutade med en tionde plats, vilket inte kanske var riktigt vad de hade hoppats på efter en piggare start. Och han har egentligen inte förändrat sin stil någonting, utan det är ju fortfarande gamla goda Ancelotti som är väldigt duktig på att hålla en spelartrupp väldigt belåtna med hans coaching, hans ledarstil, men är inte direkt någon, alltså jag vill inte säga att han inte kan taktik, men han är ju inte den här mästertaktiken. Det har aldrig varit hans styrka. Och Real Madrid i det här läget, som redan lider av att man är för beroende av gamla stjärnor, för alltså klamrar sig fast i det förgångna på något sätt, i ett läge där man snarare måste förnya och hitta någonting nytt, tar då in Ancelotti. Och jag, alltså även om jag personligen tycker jättemycket om Ancelotti, uppskattar honom enormt och enorm respekt för allt han åstadkommit. Det här är ju, det är så konstigt tycker jag. Det känns så otroligt fel, och det känns som en total overload av nostalgi på, i ett läge där de absolut inte behöver det.
Nej, alltså en overload av nostalgi. Och samtidigt så får jag Benitez-vibbar utav det här. En tränare som absolut är bra, men det är ju inte alla ser ju att det här kommer inte vara säsongen då, eller ja, nu får man säkert äta upp det här då, men det är väl ändå så vi jobbar här. Ja, men direkt skriver jag av säsongen 21-22 som någon säsong då Real Madrid tar ett steg tillbaks liksom högst upp på tronen.
Ja, skillnaden på Benitez var att det var ju också oväntat, men han hade ju inte gjort någonting i Madrid, och där har du någon som till stora elever på sin taktik. Det är ju en taktik, det var ju någonting nytt.
Ja, det var ju någonting nytt, men det var ju samtidigt inte från den, det var från fel hylla, om du förstår vad jag menar.
Ja, det, absolut. Sen är Ancelotti är ju benägen på en högre hylla i Real Madrid-ögon. Det sägs ju att det fanns vissa förhoppningar om att kanske plocka in Mourinho innan det också, men att han hamnade i Roma. Då förstår man på något sätt vart det är. Alltså det finns, nu, jag har ju suttit och varit orolig för att Jogi Löw ska ta över, med all rätt känner jag också. Det dök ju upp sen därefter att han sa, nej men jag ska inte ta något klubblag nu. Så är det, ja, vad skönt. Och sen dyker Ancelotti upp från ingenstans.
Ja, och, nej. Nej, precis. Alltså, det är ju liksom... det är ju så att det svämmar ju inte över. För några år sedan så fanns det ju liksom ett gäng tränare som man såg var på den här högsta nivån som mer eller mindre fanns tillgängliga. Det finns inte så många tillgängliga. Det var ju Allegri, men han gjorde ju ungefär en liknande resa då, även om hans aktier kanske är lite högre fortfarande, liksom tillbaka till Juventus då. Conte, som du var inne på, det kändes inte som Real Madrid. Sen är frågan liksom så här, Jürgen Klopp, nej men det får man inte loss från Liverpool just nu. Pep Guardiola är ju liksom uteslutet.
Det hade varit lite intressant ändå.
Ja, och Diego Simeone är nästan ännu mer uteslutet.
Du kan inte sno Spaniens förbundskapten för att det är Luis Enrique som inte vill spela med Real Madrid-spelare. Du har...
Oh, fan vad det svider, Makoto.
men det är inte det som svider mest med den truppen. Det är att det är 9 av 24 spelare i La Liga. I det som, ja, världens bästa liga kanske går att argumentera emot nu för tiden, sett till hur Premier League har växt i styrka och så vidare. Men det finns alltså uppgift eller rykten om att Robert Sanchez ska vara första målvakt nu plötsligt.
Va?
Ja, det är obekräftade saker. Vi får väl se vad som händer. Att han ändå funderar i sådana banor. Han tar med Adama Traoré som haft en bedrövlig säsong. Han tar med Pablo Sarabia som suttit och rullat tummar på en bänk i Paris. Lämnar hemma Canales, Merino, Jesus Nava, Thiago Aspas. Det ser ut som att han inte ens har tittat på spanska ligan den här säsongen överhuvudtaget. Det är så, vi ska inte gå in på det här, för jag kommer att dra en otrolig rant. För det här, den här truppen han har tagit ut, jag förstår inte vad han håller på med. Vad gör Diego Llorente i en spansk landslagstrupp i nu, sett till vad han faktiskt åstadkommit elit? Vad gör Eric Garcia i en spansk landslagstrupp nu, förutom att spela i Premier League? Ja, i alla fall, tillbaka till Real Madrid-spåret och Ancelotti här och så. Det säger väl det mesta när han också går ut så här, vi kommer inte värva så mycket den här sommaren. Och där kan man på något sätt, det finns ju bara att acceptera att det ekonomiska läget är som det är. Men också så här, Gareth Bale kan ha en framtid i Real Madrid. Isco kan ha en framtid i Real Madrid. Marcelo kan fortfarande ha en framtid i Real Madrid. Man vägrar försöka förnya. De är så otroligt rädda för att gå fel. Och där är det, Lopetegi var ju något nytt när de tog in honom. Det var någonting som var oväntat. Det var något nytt som skulle komma in. Det blev fullkomlig katastrof för att truppen inte var byggd för att... Han hade otrolig otur också. Den fick fel resultat i fel läge och det gick inte helt enkelt att rädda upp. Så jag antar att Florentino Perez är för rädd att våga om det inte är top-notch namn. Nej, och precis. Nagelsmann är ju den man kunde tänka sig. Men där är det ju Bayern München som var snabbt tidigt ute. Och säkrade en av de mest intressanta tränarnamnen som fanns att säkra. Och sen så här, man tänker Erik ten Hag, nej men det är mer att det känns mer Barcelona-kompatibelt än Madrid-kompatibelt med Ajax-koppling och så vidare. Diego Martinez i Granada, nej det är inte Real Madrid-status. Riktig curveball, Kike Setién, nej. Och då blir det på något sätt Ancelotti passar Real Madrid, absolut. Men det känns inte som att det här är rätt läge. Sen kan man mycket väl ha helt fel. Men det oavsett, så det kommer inte göra den kommande generationsväxlingen lättare direkt, om vi säger så.
Nej, det kommer ju inte det. Och sen gjorde man ju en stor investering i Eden Hazard till exempel då, när Cristiano Ronaldo försvann. Och det har ju inte funkat. Utan och dessutom vet vi ju hur det ekonomiska läget är i klubben. Det är oerhört pressat och det är pressat från väldigt många håll, och då kanske det kan vara skönt att ta in någon som man vet precis vad man får med, som inte kanske kommer ställa de här Väldigt stora transferkraven som vi vet att en Mourinho liksom typ av tränare alltid gör. Men om jag ska komma dit, då ska jag köpa, då behöver vi få in den här och den här och den här spelaren. Vilket man kanske inte är beredd att göra i det här läget. Man vill kanske vänta ut en säsong eller två innan man börjar bygga på ett nytt projekt. Och ur det perspektivet kanske Ancelotti ändå är ett sansat beslut. Men det är ju inte vad supporterna kanske hade velat se. Det är ingen framåtrörelse liksom. Och man vill ju alltid ha en framåtrörelse. Man vill ju alltid ha något nytt, något spännande, en utveckling. Och här blir det väl mer sitta i båten, hoppas på att samma manskap med liksom ett inkört system ska göra ungefär, i alla fall åtminstone lika bra i alla fall som man har gjort tidigare.
Vi ska ju komma ihåg att man stirrar sig ganska blind på just den där CL-titeln, att Ancelottis Real Madrid, som då truppmässigt var ett klart bättre, piggare Real Madrid än där vi ser idag, med Mourinhos grund som han hade byggt, som fanns kvar i det här laget, pappret ett betydligt mycket mer komplett och bättre lag, hade fortfarande enorma problem i de stora matcherna med klubbar som Barcelona och Atletico Madrid. I det inhemska, man hade problem i ligaspelet. Nu kommer han alltså med samma manhandlingmetod och samma typ av tränarprofil på samma sätt. Så kanske lite tröttare, även om jag kommer aldrig räkna bort Ancelotti, för jag tycker om honom för mycket som liksom person och tränare. Men, och nu kommer det till en klart sämre upplaga av Real Madrid, där du dessutom ska få in nya spelare. För det är inte säkert att Sergio Ramos är kvar. Bara en sån aspekt är ju enorm skillnad. Eden Hazard blir väl sannolikt kvar på ett eller annat sätt, verkar det ju som nu. Och nu ska man kanske försöka få in Bale ännu en gång också. Jag vet inte riktigt vart de är på väg med det här. Sen ska väl James värvas tillbaka. Så jag såg ju redan någon statistik på det där, att Ancelotti tar över, nästa år värvar de James till Real Madrid. Sen går Ancelotti till Bayern München, nästa år tar de in James på lån. Han går till Napoli. Napoli ville ha James jättelänge men lyckades inte lösa sista detaljerna. Han går till Everton, värvar James. Så att då ska väl James tillbaka till Real Madrid nu.
Ja, precis. Ja. Alltså, James, om kan han spela som han gjorde under ett par månader i höstas där, så kan han säkert tillföra någonting. Men spelar han som han har gjort under våren här, då är det kanske inte en spelare som vänder skutan för Real Madrid.
Nej, jag tror inte seriöst att han kommer tillbaka. Nej, men det känns som att det finns nog inte riktigt på kartan. Men däremot kan vi nog få se Bale tillbaka. Det är en liten magkänsla man får nu i alla fall.
Mm, faktiskt. En annan tränare som ser ut, det här är inte klart det, men allting pekar ju på att det blir Conte till Tottenham. Tottenham som sparkade Mourinho med, ja, många omgångar kvar, var det kvar utav ligan? 5-6?
Det var ett gäng ändå, handfull.
Ja. Ville ju ha tillbaka Mauricio Pochettino såklart. Och det verkar som Pochettino själv ville tillbaka. Men det gick av allt att döma då inte att lösa med PSG, för att varför skulle de släppa Pochettino i det här läget när det, som vi precis varit inne på, inte finns liksom en uppsjö utav ersättare där ute?
Nej, nu är Ancelotti tagen också. Så
det är ju... ja, precis. Ancelotti är tagen, men lika så liksom Nagelsmann och Allegri och... ja, det var väl eventuellt om man såg Zinedine Zidane göra någon slags... tripp tillbaks till Frankrike. Jag undrar om han inte sitter och spanar lite på det där Didier Deschamps jobbet efter EM.
Tror jag. Det är nog inte omöjligt att han sitter och sneglar mot det i alla fall. Det känns ju som någonting som skulle kunna passa honom ganska bra också, tror jag. Alltså förbundskaptensrollen. Finns ju också andra, alltså tränare vi inte nämnt, som sitter där i och väntar. Så har vi Maurizio Sarri. Såklart, ja. Nu vet inte jag följt det senaste, ska jag helt ärligt talat säga, om hur det blivit med Lazio-koppling och så vidare som jag vet surrades kring. Det kan bli konkretiseras där, något som jag har missat. Det, får jag, ursäkta,
det är väl Lazio det lutar åt just nu, och då har ju de gjort en ganska spännande byte i att Inzaghi, som då har gått till Inter och sen Sarri in, och det behöver inte alls vara fel för Lazio, även om Inzaghi har gjort det bra där.
Officiellt nu för övrigt Simone Inzaghi sedan några dagar tillbaka, ska man väl också säga att han faktiskt tar över Inter och är ja, bekräftad där också. Ancelotti vart ju också bekräftad efter bara några timmars då. Flera källor som bara gick rakt ut där och konstaterade att Ancelotti var på väg. Och det var en väldigt snabb historia där man bara gjorde liksom plocka honom från Everton. Conte, där är det väl ganska många detaljer kvar. Det är ju ganska tydligt att det finns ett intresse. Där verkar ju uppgifter säga dock att Fabio Paratici ska in som sportchef. Och ni som följer Sillypodden vet vad jag tycker om vad Paratici har gjort i Juventus. Och det är inte så här jättepositivt kanske, men vem vet? Alltså bara att få in en sportchef där emellan Levy och tränaren, bara där kan ju faktiskt vara positivt för Tottenham. Men det beror ju lite på vad det är för typ av spelare han vill få in också. Conte till Tottenham tycker jag känns häftigt. Det känns som att det finns ganska mycket det skulle som skulle kunna bli bra med det, tror jag också. Och det känns som ett väldigt bra val i det här läget för dem. Det är i alla fall min spontana känsla.
Ja, precis. Det är ju, man vet ju verkligen vad man får med Conte i alla fall.
Ja, verkligen.
Han är ju tydlig i sin filosofi, och det, han är ju en av de här som har en kort men intensiv brintid på något sätt.
Ja, men precis.
På kort
sikt kan han säkert få... till Pochettinos kontrakt gått ut.
Blir det Heung-min som wingback då?
Ja, just det, var ska han in? Ja, men han ska väl spela striker då, eller?
Han ska kanske spela striker då, för vi vet ju fortfarande inte vart Kane ska. Även om han lär väl bli kvar vid det här läget, tror jag.
Ja, men då har du Son. Kane kommer, är ju en uppgradering på Lautaro Lukaku, skulle jag säga ändå. Även om Lautaro Lukaku, den duon har ju varit strålande, så tycker jag ändå att Son. Kanes samarbete, vet hur det fungerar. De två längst fram i den 3-5-2-an. Du kan inte väl... Reguilón skulle funka utmärkt som vänsterytter. Han kan bli liksom...
Ja, precis. Han skulle nästan passa bättre i den wingback-rollen än den rollen han har haft under Mourinho i Spurs.
Samma med Doherty till höger, som har varit en flopp hittills, men det kanske finns någonting där att hämta ändå. Eller om nu Aurier skulle bli kvar också, så finns det där alternativet. Höjbjerg som alltså bollvinnare där och liksom hjärta på mitten. Kanske Dele Alli, om du skulle kunna norpa in honom i en... pratar om en Eriksen-roll här, fast du tänker liksom, fast då, som Eriksen var i Inter. Jag tror det finns potential i det här alltså. Jag tror det kan bli riktigt bra, men då måste ha in en mittback. Vi säger det ofta, men då behöver de en riktigt bra mittback också till. Det är ju solklart i alla fall.
Ja, det behöver de. Kanske mer än en till och med.
Ja, helst två nog.
Faktiskt, det vet vi att det vimlar inte utav mittbackar. Det samma visar varje år att det jagas mittbackar, och det blir ofta förr i tiden var det så att en mittback var alltid liksom undervärderad. Du kunde få en världsklass mittback för ungefär en tredjedel vad du fick en världsklassanfallare för. Det är inte riktigt så längre.
Nej, och sen så var det ju ofta att de misslyckades ganska ofta när de bytte. Det var bara så här spontan så här tillbakablick. Jag tänkte Walter Samuel, minst när han gick till Real Madrid, den gamla argentinaren. När Florentino Pérez till slut bestämde sig för att värva en mittback, och han var katastrofal i Madrid-tröjan efter att ha varit strålande i Inter. Han kostade inte så mycket på den tiden, men det är ju helt annat nu. Liksom, att om du ska ha en riktigt bra mittback, då kostar det så att... Om du ska ta Inters bästa mittback just nu istället då, om man drar en jämförelse med Samuel, då är det ju Skriniar. Mm. Och det hade nog kostat en slant där med. Det har ju diskuterat Skriniar och Tottenham, det har vi ju pratat om förut också. Och jag tror fortfarande att det skulle kunna vara en väldigt bra lösning om det går att lösa.
Jag såg en siffra fladdra förbi att han skulle ges då en transferkassa på 45 miljoner pund. Och det är ju såklart en del pengar. Men du får ju inte hur mycket spelare som helst för den kassan.
Milan Skriniar. Du får väl inte så mycket mer än så, eller?
Nej, det är väl så.
Ungefär. Alltså,
så vet jag inte. Alltså, den siffran ska man verkligen ta med en nypa salt. Jag tror att det var London Evening Standard eller någonting som gissade sig fram till det.
Salt jobbar vi med här, så att det är ju inget nytt. Liksom.
Precis.
Måste jag kolla när Skriniars kontrakt går ut, känner jag. För att inte sitta här och luras över hur mycket han skulle kosta. Ja, men 23 precis. Ja, så att han skulle fortfarande kosta pengar. Det finns ju ingen anledning för Inter. De behöver ju få in pengar, Inter. Så är det ju. Och då kanske en försäljning av Skriniar för en halv miljard hade varit något som skulle kunna generera lite pengar, men de behöver väl honom också. Nu verkar det som att Lukaku blir kvar där i alla fall.
Ja, precis. Han har väl gått ut och meddelat att han kommer stanna i Inter.
Ja, han hade ju ett samtal där med nye Simone Inzaghi där han ändå kändes övertygad att fortsätta i Inter, att han trivs så otroligt bra där, så att det känns som ett ganska klokt och smart beslut av honom, tycker jag, att fortsätta där, för där har det verkligen gått bra för honom, han verkligen fått utlopp för hans kvaliteter som han har.
Ja, precis. Nej, men det fanns ju Chelsea-rykten då runt Lukaku, och att Chelsea vill ha in en referenspunkt där längst fram, det är ju alldeles uppenbart.
Det börjar ju bli det. Jag vet att jag har sagt emot att de behöver det, men det känns ju som att de kommer faktiskt att försöka värva någonting där.
Mm. Frågan är vad det blir då. Vi kan väl slänga in här. Jag fick en fråga här på Twitter alldeles nyss då från David Raxén. Han skriver: om vi tror på Lukaku och därför kan stryka honom, Kane och Haaland från Chelsea strikerlista, hur många andra namn är före Alexander Isak på den önskelistan?
Vilka har vi då?
Ja.
De förlängde ju med Giroud.
Ja, precis. Det är väl ett tecken på att det kanske ser lite skralt ut just på...
Jag tyckte det var fint. Det var helt rätt också. Kul för dem att behålla honom. Han tillför ju faktiskt någonting i den truppen och är ju ett jättebra alternativ för dem att ha. Smart också att förlänga med Thiago Silva om det nu blir så. Det är väl fortfarande upp. Jag vet inte om det är officiellt bekräftat att man har förlängt de här kontrakten, men oavsett känns det som två kloka förlängningar. Ja, vilka strikers har vi då? Går en spelare som Wout Weghorst för Alexander Isak? Jag är tveksam. Hur intresserade är Premier League-klubbarna av Alexander Isak är också en fråga. För där är det väl snarare La Liga-intresse från typ Barcelona som det pratats om. Sen, ja, det måste ju finnas ett eller två namn däremellan, det kan jag väl tänka mig. Men det är inte omöjligt. Men jag tror att de vill ha en rejäl star power om de kan. Så jag tror att de kommer att lägga det mesta krutet på att få typ Kane eller Haaland då.
Mm. Precis. Vi skulle säga någonting om Arsenal också. De kommer göra vissa förändringar. I alla fall är det klart att ett antal spelare lämnar. Ödegård kommer inte spela för Arsenal nästa säsong. Inte heller David Luiz. Även Ceballos försvinner, va?
Matt Ryan också till Frida Fagerlunds stora förtret lämnar. Ja, men alltså jag tycker att det är lite konstigt att man ändå inte försöker förhandla. Det kan ju vara så att Real Madrid kräver för mycket pengar för Ödegård också. Det är också en intressant aspekt med Ancelotti. Kommer ni ihåg det? Att det var ju under Ancelottis tid som Ödegård kom dit som tonåring, och Ancelotti sa liksom att han var ju inte så här jätteimponerad av den värvningen och kände att han hade ingenting att säga till om den.
Nej, det var inte min värvning. Det var typ som jag vet inte vem det är.
Ja, men lite så. Så att den är ju också en intressant aspekt. Nu har det ju hänt mycket sedan dess. Ödegård är en helt annan spelare än vad var när han var 15, såklart. Men bara en liten aspekt att ha i åtanke. Annars så Ceballos, logiskt att man inte förlänger med honom egentligen eller förlänger lånet. Där, nu måste han ju hem till Real Betis. Det börjar bli, nu måste han hem till Real Betis. Det är vad jag har att säga. Det är dags nu för Ceballos att lyfta igen i liksom en mer familjär miljö. Och jag tycker Betis där med Canales och Ceballos tillsammans har varit otroligt fint att se. Så jag hoppas ju på den. David Luiz känns också logiskt. Sen får vi se vad de har för muskler att värva för. Det är väl en del spelare det surras lite smått om. Men det känns som att Arsenal, lite förvånansvärt nog, ändå sitter ganska lugnt och kontrollerat i den här situationen. Men därför man har så pass mycket... Många unga spelare som är på väg upp också. Det är som att det ryktas om att någon ska försöka plocka Bukayo Saka av dem. Eller att någon ska plocka Emil Smith-Rowe.
Nej, det hade blivit väldigt dyrt.
Ja, det känns som det i det här läget också, med tanke på hur viktiga de har blivit på så kort tid för Arsenal. Så att...
Ja, men framförallt Bukayo Saka är ju, jag menar, en utav, han är bara 19 år gammal. Man glömmer hur ung han är. Gjorde sitt första landslagsmål här i förrgår, va?
Ja, väldigt fint att se därefter att han det här var verkligen en dröm för honom, det här att göra ett landslagsmål. Det var inget speciellt mål, det var väl en retur där som han var framme och peta på, eller det var ett öppet mål i princip. Och i en träningsmatch, men hur mycket det betydde för honom att få ta på sig den engelska landslagströjan och göra mål för England. Det var väldigt fint att se, för det märktes på honom, tyckte jag. Det här var ett väldigt speciellt ögonblick för honom.
Ja, men det är ju en otroligt fin spelare som man bara känner. Alltså, jag tycker när man ser honom spela, man känner hela kroppen att det är så mycket kvalitet. Alltså, han kan ju spela, man kan se honom tre matcher i rad och han fattar egentligen inte ett enda felbeslut eller att han mer misslyckas med någonting alls. Det är klart, allting lyckas inte som han gör, men det är så få misstag liksom.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och sen att han gör, och det är av en spelare som spelar med väldigt hög svårighetsgrad hela tiden. Mm. Det är liksom inte en spelare som kliver in, spelar enkla bollar i en del av laget. Det är ju verkligen en spelare som skapar, en kreativ spelare med massor av både offensiva och defensiva kvaliteter och kan spela på i stort sett vilken position redan. Som 19-åring har ju spelat till vänster, till höger, centralt, han har spelat ytterback och han har gjort liksom allt som han har liksom blivit tilldelat har han gjort hur bra som helst. Så att det är en riktig pärla de sitter på verkligen.
Verkligen, utan
ska säga någonting om Barcelona också som har bekräftat också några värvningar. Agüero har vi pratat om tidigare. Den är bekräftad nu, va?
Ja, den är ju officiellt klappad och klar. Han presenterad och alltihopa. Barcelona har ju gått all in här med tidiga presentationer av spelare. Lite ovanligt kanske och många som reagerar. Men hade inte de 12 miljarder i skulder, då kan de värva spelare. Jo, de värvar ju på fri transfer naturligtvis. Inte alla dock. Agüero som sagt presenterad. Eric Garcia, den sämst bevarade transferhemligheten senaste året. Till slut fick han bli klar. Väldigt fina bilder där på liksom. Väldigt fin presentation tycker jag. Men när han var ung i klubben och liksom spelade på ungdomslaget. Dök upp någon bild där i. Som florerade i flödet också på han, Ansu Fati och Taki Kubo tillsammans i ungdomslaget i Barcelona på pojknivå. De kan inte varit många år gamla där på den bilden. Kubo som ju hamnat på någon sorts låneresa från Real Madrid istället har inte gått jättebra för honom. Tyvärr med tanke på hur mycket förhoppningar jag själv har på just Taki Kusa Kubo. Om det är någon spelare man verkligen vill få gå bra för honom.
Jag har aldrig sett dig stråla på det sättet som när Kubo plötsligt dök upp som Real Madrid-spelare istället för Barcelona-talang.
Nej, det var ju någonting. Alltså, det var ju den första japanen någonsin i Real Madrid. Bara en sån sak betydde ändå en del för undertecknade. Jag ska inte sticka under stolen med.
Nej, det är klart.
Men Garcia i alla fall kommit in. Det känns ju också. Och sen också Emerson dessutom som dykt upp här nu. Emerson Royal. Han tillhörde ju Barcelona till hälften, men spelat för Betis. Han har aldrig spelat en match för Barcelona, men han har tillhört Barcelona för att ha halvägt ganska länge. Och sen har då Barcelona med en option köpt loss den andra halvan av honom från Betis. Så lite stökigt alltihopa, men Emerson alltså in och det känns också som en klockren rekrytering om Koeman ska lira sig 3-4-3. Att ha in Emerson som alternativ till Serginho Dest på högerbacken. Det känns som att de har det gott ställt på den positionen då. Så hittills har de varit väldigt bra. Och det verkar väl som att Koeman ska bli kvar också.
Ja, precis. Det är väl det senaste här. Att Koeman verkar bli kvar i alla fall ett år till.
Ja, att han får då förlängt förtroende. Och då kan vi väl nästan räkna in att Memphis Depay ska lägga till i det här pusslet också. Vi kan ju dessutom räkna in Gini Wijnaldum som uppges vara mer eller mindre helt klar för Barcelona också.
Kom lite Bayern München-rykten där också.
Ja, fast de var nog bara där för att pressa, för det var ganska många Bildt, Christian Falberg, som sa att nej, det där stämmer ju inte överhuvudtaget, att de har varit intresserade. Så det känns som att det låg där för att liksom trycka på Barcelona att göra något nu. Och den, han är ju som sagt, vi pratade om Wijnaldum förut, det är ju en jättebra fotbollsspelare och kommer ju göra nytta i Barcelona. Det känns ju som att de typ är klara så.
Ja. Och Messi blir alltså, kvar så är det liksom...
Ja. Resten är ju att förhandla med Messi. Det är väl där vi kommer få resten den här sommaren. För jag vet inte riktigt var de ska hitta pengar att plocka mer. För det är fortfarande sign-on-bonuser. Det är fortfarande kontrakt som skrivs med spelare. De ska väl göra sig av med någonting också på ett eller annat sätt. Men om de får in Aguero och Depay, då har de i alla fall löst nummer 9-problemet. Nu är inte Braithwaite den bästa i den nian i laget. Då ska man få behålla nian för övrigt.
Ja.
En annan sak. Men det är ju två, jag vet inte hur de ska formera alltihop eller få ihop det, men i alla fall två bra anfallare in. Wijnaldum ett bra mittfältalternativ. De har fått in en extra mittback och så har de unga kvar fortfarande en till högerback. Så jag tror inte de kommer göra mer än så. Då har de ändå gjort ganska mycket.
Ja, men det känns väl rätt som ett ganska bra fönster utifrån förutsättningarna med väldigt lite pengar och en oklar tränarsituation och ja, men allt kaos som har varit i Barcelona, får man väl ändå säga att det här är med beröm godkänt.
Ja, sen kan man ju också diskutera, ja, de kastade en 33-årig Suarez och tar nu in en 33-årig Aguero.
På tal om bästa nian i laget för övrigt.
Vad sa du för någonting?
På tal om bästa nian i laget för övrigt.
Ja, exakt. Okay. När de slängde Suarez där. Ja. Och det har man ju också undrat. Men skulle inte de förringra? Var inte det hela meningen med det här? Jo, men de har ju också satt i en ekonomisk sitt som gör att det är svårt att göra det.
Det är dyrt att förringra.
Ja, det är det framförallt. Det är inte så att det finns några gratis talanger som bara är att gå in och plocka riktigt som kan leverera på Barcelona-nivå. Sen får vi väl se hur frisk och Aguero var. Hur mycket kan Memphis Depay, liksom, hur kommer han fungera i den miljön? Wijnaldum, hur mätte han? Eller är han liksom taggad på verkligen på en ny utmaning till fullo? Den aspekten ska han alltid ha i åtanke nu för tiden när en spelare som varit väldigt bra i en toppklubb på den högsta nivån byter på det här sättet för en ny utmaning. Är det för att få liksom, är det verkligen för att få en helt ny utmaning? Som Thiago till Liverpool i ett annat exempel. Liksom. Ja. Har inte ens sett mätt ut kanske, men och Alaba som kommer nu till Real Madrid, det är samma grej där. Garcia tycker jag är en klockren värvning. De har knappt spelat någonting. Det är inget att snacka om som varit i klubben tidigare. Så ja, hittills har de väl gjort ett ur, som du sa, precis från deras förutsättningar, ett klart godkänt fönster.
Ja. Vi har fått lite frågor. Vi har inte så mycket tid idag, utan vi kastar oss rätt in på dem. Vi har fått mycket frågor. Erik A skriver, vem ska ersätta Ancelotti i Everton? Och där tycker jag det finns ett namn som...
Steven Gerrard?
Nej, jag tror inte det blir Steven Gerrard.
Hur reagerade du när det här ryckte om?
Jag fnös åt det.
Okej.
Okay. Jag fnös åt det, gjorde jag.
Hur hade du reagerat om det blev av då?
Jag vet,
är Gerrard liksom död för dig då?
Nej, Steven Gerrard är aldrig död för mig. Jag försöker att inte vara så kategorisk i mina känslor, men det är klart, det hade känts väldigt, väldigt märkligt. Framförallt med tanke på liksom hans relation till Everton-fansen under åren. Det finns ju ingen de har hatat så mycket som Steven Gerrard liksom. Jag vet inte hur många röda kort han har mot just Everton. Han var ju alltid övertänd i de matcherna. Ja, men de här läktarsångerna om att hans första dotter var liksom, hans första dotters egentliga pappa var den här Everton-supporten. Och, ja, men du vet, det har varit väldigt infekterat mellan just Everton-supportrar och Steven Gerrard. Det hade liksom inte gått.
Varför är han ens på listan? Det är det jag undrar. Varför dyker han ens upp på en lista? Det är det som är liksom osannolikt. Nej,
det har inte gjort. Nej, men däremot finns det ett annat namn. Eddie Howe tackade ganska nyligen då nej till Celtic-jobbet, som jag annars kände som hand i handsken för honom. Och göra någon slags Brendan Rodgers-resa kanske då, efter att ha varit en av Storbritanniens mest lovande tränare under framförallt de första säsongerna i Premier League där för Bournemouth. Sen har ju det dalat lite grann såklart, inte minst då med Sista säsongen i Bournemouth och så vidare. Men Eddie Howe till Everton.
Jätterimligt val, jätterimligt val.
Fortfarande jättespännande namn. Gjorde det fantastiskt bra med Bournemouth under många säsonger. Jag menar, herregud, han tog upp dem från League 2 eller vad det var. Och är ju en student av spelet. När man är han är ju väldigt närvarande, han har varit runt och han har försökt lära sig, liksom, var ju väldigt ung när han slog igenom, han blev tränare, reste runt mycket, försökte gå i skola liksom hos alla de stora och finnas med i kulissen och sådär för att lära sig så mycket som möjligt, och har varit väldigt, väldigt, man har väldigt mycket tankar runt det här med ledarskap och fotbollsfilosofi och så vidare. Det är fortfarande en väldigt spännande tränare, tycker jag, som skulle ta över ett väldigt bra lag, för att Everton har ett väldigt, väldigt bra lag på pappret och med rätt tränare och rätt ledare i det, i den truppen, så kan de ju faktiskt vara med och utmana ganska högt upp i Premier League. Jag är helt övertygad om det.
Nej, man vill se Howe igen i Premier League och se honom ett bättre material och en större kassa och se vad som skulle kunna ske. Så att jag håller helt med att det har varit väldigt kul att se dem, inte annat, hur det faktiskt skulle gå för honom. Så och det låter rimligt att ge det chansen också, sett till vad han faktiskt gjorde en gång i tiden i Bournemouth. Och det låter rimligt på alla sätt och vis, tycker jag.
Ja, nej, men jag tycker det känns som så här hand i handske situation.
Men sitter ju Diego Martinez utan kontrakt också och ska väl gå någonstans från Granada. Succétränaren de har haft. Jag ska bara lägga till där att han finns.
De har haft en Martinez i för sig. Det gick ju så där.
Ja, det är skillnad på Martinez och Martinez, så mycket kan jag säga.
Rask undrar, vem ska värva Grealish? Och det är ju frågan. Där har du snackat om Manchester City bland annat.
Det är väl bara de eller som är aktuella. Det är om United bestämmer sig plötsligt för att göra en hel omvändning, skita i Sancho och ta honom då.
Ja, precis. Nej, men det är ju, alltså, det är ju såklart en jättejättebra fotbollsspelare och en jättedyr fotbollsspelare.
Han lär kosta.
Ja, så att ja, det är Manchester City som möjligtvis skulle kunna ha råd. Vi såg honom här, vi får väl se EM då. Han kan ju verkligen vara en sån här spelare som kommer in och blir en stjärna över ett sånt här mästerskap. Nu kommer han in lite från kanten i det här truppen, men spelade då i förrgår också, var ju bäst på plan faktiskt. Så att ja, men det är spännande. Hörru du, vi måste faktiskt knyta ihop säcken här. Vi har lite andra grejer, lite EM-poddar som ska spelas in här. Det är lite, lite specialare på väg in. Mer om det lite senare. Ja, det var helt enkelt allt vi hann den här fredagskvällen. Tusen tack Makoto för att du var med. Tack ni som har ställt frågor och ni som har lyssnat. Sillypodden är snart tillbaks igen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.